När jag nu efter en ganska lång semester, får jag nog säga att jag har haft ändå, har försökt sammanfatta och tänka igenom allt som jag har fått vara med om. Det jag har fått se, det jag har fått uppleva. Så kan jag inte annat än förundras över hur mycket vackert det finns i världen. Vackra platser, vacker natur, vackra människor. Världen kan vara en ganska vacker plats. Allting är så skönt skapat för sin tid. Det kanske passar ganska bra med temat goda förvaltare efter en sådan skön semester. Tankarna kommer inför hösten. Hur förvaltar vi nu allt vi har fått se och uppleva under sommaren? Hur förvaltar vi de nya relationer som vi kanske har fått i mötet med nya människor? Hur förvaltar vi de fördjupade relationer vi kanske har fått om vi har fått umgås med gamla vänner eller med familj? Hur förvaltar vi den vila vi förhoppningsvis har fått för oss som har varit lediga från arbete eller skola? Och sen den ständigt aktuella frågan förstås. Hur förvaltar vi vår vackra jord så att fler generationer kan få uppleva hur allting är så skönt skapat för sin tid? Det är frågor som jag får med mig inför hösten. Men det jag skulle vilja fokusera mer idag i predikan handlar mer om hur vi kan förvalta allt det som vi har fått i församlingen. I kyrkan i stort. Allt det vi fått av tro i våra liv. Allt det som vi har fått från tidigare generationers kristna. Både de i våra egna liv men också här i församlingen och i kyrkan i stort. Hur kan vi förvalta det på ett bra sätt? Och vad innebär det att göra det? Texten som Karin läste handlar ju just om förvaltarskap. Det är en ganska klassisk Lukas-text. En av många Jesu liknelser. Som finns i ett ganska långt avsnitt av evangeliet. Där Jesus är på vandring från Galileen till Jerusalem. Och det avsnittet sträcker sig ända från kapitel 9 till kapitel 19. Alltså 10 kapitel som ägnar sig åt Jesu vandring från Galileen upp till Jerusalem. Det första jag lade märke till när jag tittade lite närmare på det här avsnittet av evangeliet var att Lukas verkar inte redogöra för den här perioden särskilt kronologiskt. Inte heller verkar berättelserna och liknelserna följa en viss geografisk sträckning på vägen ner. Slutsatsen man kan dra av det är att det innebär för Lukas att det är inte resan till Jerusalem som är poängen. Utan målet är vad som ska hända där. Vad som ska hända i Jerusalem. De här liknelserna och berättelserna i de här 10 kapitlerna bör alltså då läsas och förstås i ljuset av det som hände där och inte det som hände på vägen. Nämligen korsfästelsen och uppståndelsen. Så är det även med dagens liknelse. Jesus har redan antytt att han kommer och lämnar dem. Och under dessa 10 kapitel så kommer det ett antal sådana antydningar. En del syftar på döden och uppståndelsen. En del handlar mer om när han lämnar dem för en längre tid. Där det finns en osäkerhet om när han planerar att komma tillbaka. Dagens liknelse är i det temat om hans återkomst. Men det ger inget svar på när vi kan vänta honom tillbaka. Texten kan till stor del förstås som att den handlar om lärjungarna. Om deras ledarskap, hur de ska vara ledare, hur de ska agera i hans frånvaro. I texten så anförtros den här tjänaren rätt mycket makt. För ett ansvar att ta hand om sin herres hushåll. Liksom Jesus anförtror lärjungarna till att vara apostlar och bemyndiga dem att agera i hans ställe. Både vid utsändandet, när han sänder ut dem runt om i Galileen under sin livsgärning, men kanske särskilt under den tid som väntar när Jesus inte längre finns hos dem. Men det som en gång var riktat till de 12 lärjungarna, eller kanske några till, kan vi också läsa in idag i vårt liv, i vår tid. När jag läser den här texten så kanske ni också studsar jag lite på allt det här prygel som ska delas ut och folk som ska bli nerhuggna. Det känns inte riktigt som den värld vi är vana vid själva. Det var troligen ingenting som de första läsarna studsade vid särskilt mycket, eller de som hörde berättelsen. De här tjänarna som beskrivs i texten var troligen inga tjänare som vi tänker oss en tjänare, utan snarare slavar. Grekiska texten, de gör ingen skillnad på ordet tjänare och slav. Och att en tjänare eller en slav då fick stryk av sin herre var inget ovanligt eller konstigt. Inte konstigare än att vi för 50 och 100 år sedan slog barn i Sverige. Det var helt naturligt. Likaså var det naturligt att man slog sina slavar vid behov. Så när vi tänker någon som anförtros något idag och inte gör det de ska, utan precis som den här tjänaren i texten utnyttjar situationen. Vad är motsvarande situation i vårt samhälle? Vad är motsvarande konsekvens i vårt samhälle mot att ens tjänare får stryk? Jo, om jag får ett förtroende att göra någonting och jag missbrukar det, vad händer då? Den mycket hemska grejen, jag får inget förnyat förtroende. Det kanske nästan egentligen kan vara värre än att bli slagen, vad vet jag. Det beror väl lite på situation. Men vad vill jag säga med detta? Jo, på något sätt så vill jag försöka avdramatisera texten lite. Den är nämligen inte så hemsk eller läskig som den kanske ser ut att vara. Exemplen i liknelsen är ganska vardagliga för sin tid. Och texten är inte en text för att skrämma, utan snarare för att uppmana. Temat idag är goda förvaltare. Och jag skulle vilja läsa och förstå den här texten i att det finns en uppmaning att förvalta det som har anförtrotts oss. Det som har anförtrotts oss som kyrka, det som har anförtrotts oss som församling och som människor. När de flesta delarna av Nya Testamentet skrevs så fanns det en mer eller mindre akut känsla av att Jesus kommer snart tillbaka. Väldigt snart till och med. Vi ser det i texten som vi har läst idag. Vi ser det extremt tydligt i en del av Paulus tidigare brev. Hans första brev till Thessalonikerna eller Galaterbrevet. Även i första Korintierbrevet. Där upplever man det som att Paulus tänker att ja, men Jesus kommer nog inom en vecka eller i alla fall två. I det något senare breven, Romarbrevet och Filipperbrevet, så räknar Paulus med sin egen död. Han har inte lika snar förväntan på Kristi återkomst. Evangelierna behandlar också temat lite olika. De tre synoptikerna, Matteus, Markus och Lukas, har ett lite tydligare förväntan och lite tydligare budskap om Jesu återkomst än vad till exempel Johannes evangeliet har, som också är ett senare evangelium. Det som händer när Jesus inte kommer så som de hade förväntat sig, så börjar de formulera mer avancerad teologi och bygga kyrka istället. Och det sprider sig. Och det gick ju ganska bra ett tag. Sen gick det mindre bra ett tag. Och nu går det väl både bra och dåligt lite om vartannat för oss. Som det brukar göra för oss människor. Att vara kyrka alltså. Att vara de där goda tjänarna som förvaltar och gör det vår Herre har bett oss om. Men tänk ändå så mycket som har anförtrotts oss. Hela den världsvida kyrkan vilar på våra axlar. Hela den här församlingens historia. Alla de som gått före och förvaltat tron och byggt församlingar. Hur ska vi kunna förvalta allt det? Ja, det är ju det vi kämpar med, eller hur? Församlingar kämpar med att hålla uppe sitt medlemsantal. Församlingen kämpar med sin ekonomi, så också vi. Kämpar med att hålla verksamheten uppe och att vara relevant för att på något sätt locka nya människor eller försöka presentera budskapet för nya människor. Hur ska vi någonsin kunna leva upp till äldre generationers insatser och offrande för kyrkan? Det frågar jag mig ofta. Tänk om allt bara brakar samman. Kanske vi lyckas, kanske inte. Och hur ska det sen gå för nästa generation? Jesus säger att han ska låta sin tjänare förvalta allt han äger. Men Jesus äger ju inte den här kyrkan. Jesus äger inte vår medlemsmatrikel heller. Jesus äger inte pengarna på våra konton, vare sig församlingens eller våra privata. Jesus äger inte vår verksamhet. Jesus äger inte kyrkbänkarna och inte flygen och inte predikstolen heller. Det gör ju vi. Och vi kan förvalta det bra eller dåligt. Och det kan växa eller det kan minska. Men det är inte det som Jesus har bett oss att förvalta. Det sitter bara i våra huvuden att det är vi som ska förvalta det. Jesus har inte bett oss att förvalta något av det. Jesus har bett oss att förvalta det han har anförtrott oss. Det han äger. Guds rike. Det är det vi har fått av honom att förvalta. Det är det han äger. Det är det han anförtror oss. Och det handlar om förlåtelsen. Det handlar om nåden, kärleken. Men också våra liv, vår tro. Det handlar om vår relation med honom. Vår relation med Jesus. Det är den vi ska förvalta. För vad hjälper det om vi har all verksamhet och den största kyrkan och jag blir världens mest kända pastor? Fantastiskt skulle det vara. Men vad hjälper det om vi och om jag inte förvalta det som Jesus bett oss att förvalta i hans ställe? Det kom en nyhet här i veckan att församlingen Hillsong, en av de stora och mest kända och häftiga, hippa församlingarna i världen som finns i Australien, en av deras främsta lovsångsledare som kanske har en av de viktigaste positionerna i den församlingen. Han har tappat tron och är nu på väg att lämna. Det hjälper inte om vi vinner allt och blir framgångsrika, vare sig det är i eller utanför kyrkan, om vi inte förvaltar vår relation med Jesus först. Då kan även pastorer och ledare tappa tron. Det har hänt förr. Jesus kallar dig och mig att först och främst förvalta våra liv och vår relation tillsammans med honom. För det är på den relationen som vi sen kan bygga en gemenskap. Det är på den relationen som vi kan bygga en församling. I den relationen kan vi förvalta allt det som vi sen har fått av varandra. Det som vi har fått bygga upp tillsammans. Vår kyrka, vår församling, vår verksamhet, vår ekonomi. Men förvaltar vi inte vår tro först, så riskerar allt det andra att falla. Men förvaltar vi tron först, så kan himmel och jord bli ett. Vi ber. Tack Herre för den här världen som vi fått leva i. Som vi får ta del av, uppleva, se och vara med om. Tack för att vi har fått allt det som gåva av dig. Och vi kan göra stort, vi kan göra smått, och vi kan lyckas och vi kan misslyckas med det vi vill. Men hjälp oss Herre att fokusera på att förvalta det som du har gett oss att förvalta. Ditt rike. Där nåden och förlåtelsen och kärleken bor. Hjälp oss Herre att förvalta relationen med dig. Det är därifrån ditt rike tar sin utgångspunkt. Och att sen hjälpa varandra att förvalta det tillsammans. Och att på det riket bygga vår gemenskap. Bygga vår samling. Men hjälp oss att komma ihåg att det är den som kommer först. Annars riskerar det andra att falla. Hjälp oss att hålla ett fokus. Att förstå vad som är viktigast. Och inte känna kramp och inte känna ångest över det världsliga som går upp och ner. Utan att vi får be om att få vara nära dig. Vara nära ditt rike. Herre, hjälp oss att bli goda förvaltare. Amen.